Vi är live från Ekenäs marknad och jag ska börja med ett citat av professor Marja Jylhä. Hon säger så här: politikerna har nu en sista chans att visa att de bryr sig om de gamla. Och det är lite det vi ska diskutera här idag, om framtidens äldreomsorg. De äldre blir bara flera och det är brist både på vårdare och på pengar. Välkommen hit, Hilkka Olkinuora.
Tack.
Präst och författare, föreläsare. Glömde jag någonting?
Nej. Men också en ivrig besökare med eller utan min hund på olika äldreboenden och de äldres hem. Så det är därifrån jag hämtar det som jag tänker nu säga.
Okej, och så har jag bredvid mig Leffa Lindgren, anhörig vårdare för tillfälle. Välkommen.
Tackar, tackar.
Helt kort här i början, skulle du kunna berätta om din situation som anhörig vårdare, alltså du sköter din hustru.
Ja, alltså vi bor tillsammans, Gita och jag. Hon fick sin diagnos vaskulär demens för 5 år sedan nu. Det var kaotiskt första 4, 5, 6 månader. Riktigt otroligt kaotiskt. Och nu har vi det jättehärligt och lugnt och kärleksfullt.
Vi ska prata mer om det lite senare. Och så har jag här bredvid mig också Margita Björklöv som är närvårdare, också företagare. Välkommen.
Tack.
Just nu så jobbar du inom hemvården, visst?
Ja, jag jobbar inom kommunala.
Ja, och det där, berätta lite korthet hur dina dagar ser ut.
Väldigt ombytligt. Vård i hemmet så det lever ju mer än kanske institutionsvården. Att man vet aldrig på morgonen eller kvällen när man börjar sitt skift hur dagen kommer att se ut och vad man möter i de olika hemmen. Och det är omöjligt att planera, såklart har man en struktur, men den kan omkullkastas ganska häftigt.
Hur många besök gör du per dag?
Nej, det skulle jag säga att det varierar kanske mellan 5 och 15.
15 låter som hemskt mycket.
Mm, då är det ju frågan om korta besök och tillsyner, kanske ögondroppar och sådana här mindre vårdåtgärder.
Okej, det där, en som jobbar inom hemvården och en som jobbar med att köta sin anhörig själv. Har ni, Leffa, någon användning av hemvård också?
Jag har inte kopplat in hemvård alls överhuvudtaget.
Du köter allt själv?
Yes.
Okej, jag börjar med ett citat av professor Marja Jylhä. Hon sa att politikerna har nu en sista chans att visa att de på riktigt bryr sig om de gamla. Hur skulle ni kommentera det här citatet? Jag börjar med dig, Hilkka.
Om jag skulle vara riktigt sarkastisk eller sanningsenligt fast inte cynisk, så jag skulle säga att om man inte snabbt får de där 5 000 eller hur många nya vårdare vi nu behöver, om vi inte tänker om våra resurser, så löser det här äldreproblematiken sig själv, precis som krigsveteranerna. Man dör ut helt enkelt. Och det som Marja Jylhä påpekar är att fast vi lever längre och friskare än våra anfäder, så efter 90 så är vi inte längre, alltså efter 90 blir det inte längre någon skillnad. Att då måste man räkna med att man behöver den vård som nutida 90-åringar behöver.
Med andra ord, att man inte på något sätt klarar sig själv då mer i så hög ålder.
Yep.
Fast man skulle vara hur frisk som helst.
Jo, alltså det som vi har nu kvar är det här undantagsindivider nog som cyklar och gör allt möjligt efter 90, men vi vanliga människor, vi måste räkna med att framtiden blir inte som politiker eventuellt hoppas att det blir av sig självt.
Hur kommenterar du, Leffa Lindgren, det här?
Jag är alltså, vi bor i Dalsbruk och det är Kimitöns kommun. Där är det ganska turbulent. Det finns ingen egentlig planering. Man ska nu konditionsgranska, kolla de 2 största hemmen uppe i Kimito och i Dragsfjärd. Det finns vissa privata som avlastar lite, men tyvärr så vet vi inte vad det kommer att leda till. Personalen är jätteotrygg, känner sig jättefrustrerad. Klienterna och de anhöriga är också frustrerade. vi vet inte var vi står om en två år. Vad har vi kvar, vad har vi inte kvar? Man pratar om sotte är vad sotte är, men vi måste ändå leva varje dag med detta.
Mm. Så turbulent och en del osäkerhet.
Mycket
också.
Osäkerhet.
Ja, Hilka.
Och sen jag har många vänner som är anhörigvårdare eller hade tänkt att bli anhörigvårdare i vissa stora städer. Och där har det stadens egna myndigheter sagt avrått dem att vara det. A, för det första det blir så mycket byråkrati. Och sen B, om du är anhörigvårdare så skuffas din kära från sjukhuset tillbaka till hemmet därför att där finns någon. Att för att kunna få adekvat vård så du skulle sen säga upp det här anhörigvårdsavtalet. Att där får man betala med sin kärlek. Att myndigheterna räknar med det helt cyniskt. Att du älskar så mycket att du inte avstår.
Mm. Margita Björklöv, jag vill dig också kommentera den här uttalande om att det nu är liksom en sista chans för politikerna att visa att de faktiskt bryr sig om de gamla. Hur skulle du säga?
Beträffande den här vårdardimensioneringen så tänker jag att jo, det låter ju väldigt bra om den höjs från 0,5 till 0,7, men i praktiken så tänker jag att vad det egentligen betyder, och får man vårdare som är intresserade av sitt jobb. Det har varit mycket tal om det här när vårdpersonal, oftast kanske på grund av lönen och andra omständigheter, helt byter bransch eller jobbar hellre utomlands, åker någon vecka till Norge och förtjänar bättre än en månad i Finland och så här. Att man ska ju också få den där vårdpersonalen.
Ja, du talar nu om den här alltså dimensioneringen. Kanske vi borde med några ord förklara vad det handlar om. Alltså just nu finns det en sån här rekommendation om att det ska finnas 0,5 vårdare per klient. Det vill säga att för varje två klienter skulle det finnas en vårdare. Och nu har då regeringen Rinne lova att från och med nästa år så ska det då införas det här 0,7, det vill säga 7 vårdare på 10 klienter. Men tillika så är professionella i branschen och säger att det här 0,5 inte ens har uppfyllts.
Nej, säkert inte. Det kan ju komma akuta sjukledigheter bland personalen. Och åtminstone när jag tänker så här på vård i hemmet, så där har man ju aldrig, där kan det ju komma in klienter som inte man har räknat med, och man får ju sträcka sig liksom i det oändliga kanske där för att räcka till helt enkelt.
Mm. Det är din erfarenhet. Ja, Hilka Olkinor.
Ja, Harriet Finne-Saveri som är också en guru, precis som Maria, inom branschen. Så hon har motstått sig det här kvoten, så att säga. Och hon har sagt att det finns så mycket annat att det går inte att bara matematiskt tillämpa det. Men nu är det så att då jag visste att jag skulle komma hit så frågade jag på mitt äldreboende igår, köterskorna, och sen på väg hit här på marknaden. Så frågade jag också en grupp köterskor som var här med sina klienter att vad skulle ni vilja att jag skulle säga här? Så det blev unisont mer folk. Därför att till exempel då jag sen frågade varför är du med i den här branschen, så de sa att det är så underbart att kunna kommunicera med de här äldre människor och kunna hjälpa att göra en skillnad. Men där behövs det att jag känner den där äldre människan. Att det finns en kontinuitet. Att det finns tid. Och det som är trösterikt i det här 07 eller just det här diskussionen är nog det. Att allt annat som de här köterskorna sa att nu ska du säga det här. Det allt är något som människor kan göra något åt.
Ge något exempel, vadå?
Det är ledarskap. Att det inte blir allt för ombytligt, att folk blir kvar. Enda sättet att få de här 40 000 tillbaka till jobbet som nu har börjat med annat.
Det är faktiskt 70, enligt THL så är det 72 000 som jobbar med annat, som är utbildade inom social
och de kommer inte tillbaka om ledarskapet inte blir bättre läst, till exempel de här arbetstiderna inte blir bättre, alltså det att man måste jobba dag och natt. Och sen lönen. Att allt det här är något som vi människor kan åtgärdas. Det är inget raketvetskap eller Guds vilja eller något sånt. Mm. Allt går att åtgärdas. Men hälsar alla som svarat min fråga.
Även där vid publiken som applåderar dig för att du sa det där, allting kan åtgärdas. Men allting kan åtgärdas med pengar.
Med god vilja och med mänsklighet. Mm. Herregud, de här beslutsfattare blir gamla de också.
Mm. Margita.
Ja, jag tänkte säga att det finns ju en del som nästan inte ens handlar om pengar. Att just det här klimatet på arbetsplatsen och den här närförmansrollen. Jag menar, det finns jättemycket man kan göra. Man kan tillgodose personalens önskemål om arbetstider. Alla är vi olika, en del jobbar si och andra så. Man kan försöka tillgodose semesterönskemål och mycket sånt här som gör att personalen både fysiskt och psykiskt orkar mycket bättre på sitt jobb och känner den här meningsfullheten, att det handlar ju enbart om lönen.
Men säger du nu att det inte funkar så nu? Alltså,
inte på alla ställen. På min arbetsplats fungerar det bra.
Okej. Leffa, vad tänker du om det här att vi nu talar om siffror, om vi talar om att öka den här antalet vårdare så att det är 0,7 per en klient, det vill säga 7 per 10. Är det viktiga saker?
Vi har ju inte, alltså jag bor med Gita, vi bor hemma. Det frågar människor av mig, att bor hon hemma? Mm. Det är klart hon bor hemma, vi är gifta, säger jag. Så inte har jag något behov. Alltså enda gången jag får den hjälp jag behöver, om jag har något sånt att jag måste resa bort, så då får jag det hjälp att Gita på intervall. Och det här, jag gör en lista flera månader på förra när jag vet vad det finns framför mig, och sen har allting fungerat där och hon trivs bra. Hon har varit på 1, 2, 3, 4, det här är väl 50 nu boendet. Nu är det ett privat boende i Dagsbruk som är jättepositivt, jättebra. Och där fungerar det. Hon trivs på alla ställen. Vi har liksom inte mött det här med att hon är intagen på en längre tid och det här med personalen. Det som är sen skrämmande att man ju läser hur man kan ju fuska med allting, och statistik är ju det visas konst. Att man kör med människor som inte existerar, man sätter förmän in på arbetsturlista och sånt som man har läst om. Och det är skrämmande. Och jag menar, då har man inte heller uppnått topp till 0,5. Man har ju redan där varit och fuskat med den personalen.
Ja, det här... Jag frågar dig, Leffa, var får du dina krafter? Räcker det med kärlek? Hur orkar du?
Alltså jag orkar bra. Alltså vi hade synnerligen trevligt, synnerligen kärleksfullt. Vi hade säkert lugnare, bättre än många andra äktenskap. Vi hade positivt och grejs och så här. Så vi har från morgon till kväll haft roligt. Vi kramas massor, vi pussas, vi dansar när det kommer hälsningen i Åbo Radio på torsdagar emellan. Och vi sover och vi äter och vi har det bra. Vi har det jättebra.
Jag måste ju tillägga att Leffas fru Gita är med här idag också. Sitter här bredvid, och jag sa just att det där en så beundrande, blickfulla beundran som man ser i hennes ögon när hon ser på dig, så skulle de flesta av oss
alltså det är
göra ganska
också,
mycket för. Ja.
Det är ju också ett sätt för mig att jag är rätt så aktiv på många fronter. Mm. Men jag har henne ofta med, och hon trivs att vara med. Hon sitter med, hon sitter lugn, och sitter här bakom ryggen på så. Och tycker om att se människor, så vi är tillsammans hemskt mycket.
Mm. Du måste ju poängtera att er situation är sån att du finns och kan ta hand om henne. Det finns en massa gamla människor som inte har någon som kan ta hand om dem. Eller så har de bara typ vuxna barn som är i förvärvslivet. Och då är det saker som måste lösas på annat sätt.
Ja. Och sen har vi ju det goda att vi är inte i den situationen att det är mannen som är sjuk som är mycket större, väger mycket mer än kvinnan. Och då blir det helt sådana konkreta problem med att orka fysiskt. Mm. Hos oss fungerar det, och det här håller bra.
Mm. Jo, det är karar som inte vill att deras hustrun duschar dem. Att det finns gärna alltså spännande grejer här. Men jag skulle också vilja påpeka två saker. För det första att att väldigt, alltså, vi skulle alla kunna se hur vackert en yrkesskötare kan smeka en klients kind. Att där finns så mycket ömhet och att det är inte bara så där det där yrkesmässiga som finns. Och att jag inbjuder alla att komma och se. Och sen det där andra är att vi är många vuxna, alltså många ensamma seniorer som får se sig i spegeln och lite fundera. Att som präst och oss inom vården, så vi vet att det finns många barn eller barnbarn som inte har något övers eller som rent av hatar deras föräldrar. Att det finns en bitterhet i förhållandet. Och då det är inte så lätt att man bara sen kommer och sköter sin anhöriga, utan att där finns så mycket annat att lösa. Och det här har varit och är fortfarande en tabu.
Mm. Vad säger du, Margita, om det här? Liksom, nu sa Hilka väldigt vackert om hur en yrkessköterska kan ömt handskas. Man läser ofta de här hemska nyheterna när det är vanvård och allt sånt här. Men de allra flesta sköterskor så skötare är ju alldeles fantastiska människor. Det har jag också sett på nära håll. Får ni den uppskattning som ni är förtjänta av?
Jo och nej. Att oftast får man ju den här uppskattningen av den här klienten själv eller av anhöriga. Och jag menar, det är forskat att beröring är livsviktigt, och jag tycker att äldre som bor kanske ensamma och inte har då anhöriga som kommer och så här, så då är det ju vi, då är det ju personalen som ska sköta det, och det är vi som ska ge de här kramarna, och det är vi som ska se att de sover tryggt på natten och det här. Sen tänker jag nu på det här som Leffa sa om hans roll som närstående vård. Den låter ju unik och den låter ju alldeles underbar. Att det finns ju sen motsatsen, de som verkligen försöker och kämpar, men som det är jättetungt, och de har kanske hjälp av hemvården men ingenting verkar riktigt räcka till. Och den här avlastningen som är lagstadgad, så kanske inte går att förverkliga alltid. För dem är det ju väldigt, väldigt kämpigt när livskamraten mitt i allt, eller man förvandlas mitt i allt till en vårdare för sin livskamrat.
Mm. Och sen man får inte glömma det här, till exempel aggressionen som eventuellt kommer med i bilden. Mm. Att sen är du märkt med, förutom kärlek, så du är märkt med blåmärken. Mm. Och gråt om det kärvar till.
Mm. Eller
vi fick diagnosen för 5 år sedan, ganska den här tiden på hösten. Följande 4 månader var det värsta jag någonsin varit med om. En period var Gita 1,5 månad på mentalsjukhus i Halikko. Jag klarade bara inte av det. Hon var verbalt otroligt elak. Det var allt mellan himmel och jord. Så får vi sen till hälsocentralen och säger dem att nu måste jag få hjälp. Det fungerar inte längre så här. Och så fick vi direkt en B-remiss till Halikko. Vi körde iväg. När vi har kört iväg 30 kilometer, så jag gitar, vi bor inte hitåt. Så nej, men vi ska fara till ett annat ställe först. Och så kommer vi till Halik och säger det åt mig att när gitar har den här demensdiagnosen, att vet du, det här är inte rätt ställe för henne. För det här är mentalsjukhus. Så sa jag bara att detta är inte rätt ställe för hennes diagnos, ja. Men det är ett rätt ställe för oss, för ni tar emot henne just nu. Mm. Och så var hon där, jag reste alla dagar dit 100 km fram och tillbaka, så blev det roligt, och hon kom hem på helgerna, men då var det alltså jättejobbigt, och då visste jag inte hur det skulle sluta. Jag trodde ju att hon aldrig kommer mera hem därifrån.
Men kände du att samhälle då liksom, att det här är ett samhälle som hjälper dig?
Alltså jag fick hjälp från detta ställe, ja, och läkaren insåg, och jag tror att det är lättare om det är en liten ort än var man kommer från. Mm. Och då kan man säga klara, för de vet att jag är ganska envis när jag sa att nu måste vi få någonting. För det fungerar inte.
Men om vi talar lite om det, Hilka var snabb att påpeka här när jag sa att det behövs pengar i vården, så sa du att det behövs också prioriteringar och att man, det behövs människor som bryr sig och att man väljer rätt, så att säga. Jag tar bara som ett exempel att om nu den här, eller den skrivs in i lagen, den här striktare personaldimensioneringen, just 0,7 per klient, det vill säga 7 vårdare per 10 och sådär. Nu är det matematik och allt det här. Men kommunförbundet har då räknat ut att det skulle kosta 228 miljoner euro som en engångssatsning. Plus att då skulle behövas över 4 000 vårdare direkt som inte finns. Och det där, alltså det finns helt enkelt inte. Och det ska vara folk som, för att de ska räknas till den här personaldimensioneringen, så då ska det vara folk som är utbildade. Det går inte att gå och plocka in, vet du, någon dataingenjör som har blivit arbetslös och säga att nu jobbar du här på äldreboende. Om vi talar om de här pengarna, vad tänker ni, hur mycket får vi prata om pengar när det gäller att köta om sjuka och gamla?
Så jag säger precis som Merete Massarella sa det en gång, att jag är inte så barnslig att jag tycker att alla de här företagsstöden kunde direkt förflyttas över till äldrevård. Jag förstår att det finns olika pengar, men då jag igår tittade på med vilken passion vår statsminister talade om bilarnas ny möjlighet till ny bränsle, så jag är helt säker att om karar skulle engagera sig i den här frågan, skulle också frågan om pengar bli löst. Att så här då jag tittar omkring, så ser jag idel kvinnor som är här och följer med diskussionen, med undantag av 2 herrar och Lefa här. Det måste bli en prioritering precis som våra nya stridsflygplan eller de här konstiga nya bilar som går med gas som statsministern är så förtjust i.
Vad tänker ni om den här? Förlåt att du är så fyndig med ditt ordval, Hilka Holkinuora.
Jag är helt med på samma linje. Skulle det vara mera kvinnor som kan bestämma de här frågorna, så skulle man snabbare hitta en lösning. Man måste prioritera. Men då tror jag att människan prioriteras högre än detta med teknik och saker och sånt.
Vi har ju nu Krista Kiuru som är det där minister för de här ärendena och som har pratat nog mycket om det här. Och det där, nu när vi ännu talar om det här personaldimensioneringen, så eftersom man inte har råd och man inte har personal att sätta in för det här, så har man ju delat upp det här på år så att det ska få kosta. Jag tittar här, jag har gjort anteckningar, nästa år 80 miljoner till. Och då ska man gå in för att ens den här 0,5, trots att det skrivs in i lagen 0,7, att ens det här 0,5 skulle fullföljas. Hur låter det, Margita? Vad tänker du? Är det gott nog?
Nej, jag tror inte att det är gott nog. Och jag tänker så här att det måste få kosta. Den generation som är äldre idag och som köts, och det är de som har byggt upp det här samhället. Där finns ingenting att pruta på.
Ja, och det är alltså det skulle 80 miljoner under 2020, 2021 130 miljoner, 2022 150 miljoner. Jag vet på radio det är jobbigt att någon sitter och rabblar upp siffror, men det är bara för att ni ska se hur det här, hur man försöker lösa det här problemet. Ett större problem är kanske just det att pengar kan man kanske ändå alltid bevilja på något sätt, men att få fram utbildad personal. Eller få dem som nu är utbildade i vården, jobbar med annat, att gå tillbaka till vården. Det var det som Hilka var inne på tidigare. Hur skulle ni göra?
Jag har jobbat i 30 år med ledarskap i olika branscher och organisationer, inklusive sjukhus och sköterskeorganisationer, hälsovården. Och så mycket kan jag säga att där finns väldigt mycket marginal att göra saker effektivare och människovänligare än vad man gör idag. Också i stora fina sjukhus så har man mycket att hämta om man riktigt koncentrerar sig på det här. Men man har också lärt sig att lita på det här, att det är en kvinnlig bransch. Och kvinnor liksom, de jobbar och de jobbar övertid och de tänker på sina arbetskamrater. Att det är uppoffrande. Så att där finns också att hur man använder de här pengarna, hur man använder också den där mänskliga kapaciteten. Så jag ser väldigt optimistiskt på det här. Och sen att se vården som en bra bransch att jobba i, att nu har också närvårdarna själv slagit larm att bli närvårdade blev en sådär universal lösning, att alla som gick arbetslösa. Så alla skulle bli närvårdare eller ha ett företag. Och så enkelt är det nog inte.
Alla är inte lämpade för det heller. Margita?
Nej, jag tänkte ju säga att det här när det, en fabrik läggs ner och de här arbetslösa erbjuds arbetskraftspolitisk utbildning till närvaro. Det kan ju hända att det finns sådana som kan vara riktigt intresserade seriöst och som tycker att eller som klarar det bra, men med tanke på hur både fysiskt och psykiskt betungande det är det här jobbet, så nu ska det finnas ett genuint intresse.
Det som regeringen nu har föreslagit eller som de vill ha inskrivet i lagen, det är ju inte bara det här med att öka antalet vårdare per klienter, utan här finns andra förslag också, bland annat det att man skulle inrätta en tjänst för en sån här vanhusasiavaltuutettu, alltså en ombudsman för äldre, en äldre ombudsman 2021. Står det här nu på agendan. Vad tänker ni om det här föreslagits? Vissa professorer i branschen har föreslagit det här redan 2006. Nu är det 2019 och det här skulle...
Alltså nu har väldigt många inom äldrebranschen väntat på det här, för att vi har väldigt bra resultat av jämlikhetsombudsman och barnombudsman. Mm. Att de har kunnat oavsett politisk bakgrund.
Idag hörde vi på nyheterna också att det ska införas en sorts också ombudsman för i kampen mot, alltså våld mot kvinnor som utsatts för att bekämpa den, så att det har nog införts, så det kommer också att kosta. Men det att det har föreslagits 2006 och det skulle då ske 2021, inte en dag för tidigt säkert, men vad kan en sån här tjänst leda till?
No, hoppeligen då bevaka de äldres intressen, att det låter ju nog bra om en lite för sent.
Mm. Jag tänker du, Leffa?
Det är väl närmast att det är en som har det där dåliga samvete mot beslutsfattarna och pikar och plockar upp och påminner och håller sakerna uppe. Tyvärr så verkar det vara enda linjen i vårt land att vi måste ha någon sån där när politikerna själva kan hålla uppe sakerna.
Och just i det här samhället som är så där full med falsk information, så de där ombudsmänniskor kan sen berätta vad som egentligen är verkligheten, till exempel om just det här 0705-verkligheten. Att annars det är så svårt att veta vad är på riktigt sant.
Mm. Vad tänker ni om er egen ålderdom?
Mm. Alltså en sak som jag har påpekat hur länge som helst är att mina mor och farföräldrar, de behövde inte vara rädda för åldrandet. De tänkte att det är helt naturligt att bli gammal, bli respekterad, bli omkött. Det enda som de var rädda för att hamna i fattighus. Men redan nu så är 40-åringar rädda för sin egen ålderdom. Hur ska vi investera? Var ska vi bo? Hur ska jag förhålla mig till eutanasi? Allt det där. Och det är alldeles hemskt. Alltså en människa är inte skapad för att vara rädd om sin framtid. Och vi får inte vara rädda för vår ålderdom och död. Och där tycker jag också samhället har sitt ansvar. Det här är helt fel.
Vad tänker du, Leffa, om din egen ålderdom?
Min ålder är lämplig. Det som jag tänker, jag har inte tidigare tänkt på det här sättet, det är att min prioritering har ju helt ändrat under de sista 5 åren. Men jag har insett mer och mer nu, lite det som Hilka var inne här, att min främsta uppgift är att göra vardagen så bra för Gita, men för att det ska fungera så är min främsta uppgift att se till att jag är i skick. Så att jag klarar av det här. För att händer det med mig något, så då skulle jag lida jätte, för då vet jag att det händer också för Gita något.
Vad är din plan B ifall du skulle insjukna själv i något?
Inte kan man ha någon plan B då inte. Det menar, insjukna jag så insjukna jag inte. Kan jag något till det? Och i värsta fall så kommer Gita på en anstalt. Var hon kommer vet jag inte. Men fast anstalten är bra, ja, hon trivs bra, ja. Men så länge som jag tror att vi har det bättre hemma, så bor vi hemma. Och sen tycker jag lite, jag brukar alltid korrigera människan och säga, oj du är så duktig, och du är så duktig. Så jag är inte duktig, men vi är gifta. Det är liksom mitt svar.
Du är duktig.
Inte skulle jag klara av det här om det inte skulle vara så att min fru som det handlar om antagligen. Jag ska torka på detta. Men vi är gifta och vi trivs jättebra. Vår kärlek har aldrig varit så djup som den är nu. Och nu säger jag som Gitas pappa sa när han är med, när vi klankar på honom. Så han, jag säger bara som det. Mm. Och det är faktum. Vi har ett bra, trevligt, kärleksfullt, harmoniskt liv. Det har vi.
Jag måste fråga dig, Margita, som ibland gör 15 hembesök per dag på en dag. Och du ser de här människorna som bor, eller som behöver hjälp. En del bor ensam, andra kanske inte. Men det där, vilka tankar väcker det hos dig om din egen ålder då?
Onekligen ibland lite skrämmande, för att när vi vet hur trenden har varit nu att institutionsplatser skärs ner och alla ska bo hemma mot sin vilja många gånger, så kan det kännas osäkert, och när man stänger dörren så vet man att ingen öppnar den förrän jag kommer självföljande gång igen, och det där illabefinnande där inne och kanske rädsla och oro, och speciellt när natten kommer och sånt här, så ja, onekligen tyvärr lite skrämmande ibland.
Hur mycket, när Hilka sa att folk redan som är 40 går och funderar och oroar sig, oroar du dig på det sättet, planerar du för det?
Nej, det gör inte jag. Jag lever alltid med att ta en dag i sänder och tänka på att nu det leder sig nog. Att gör jag ju det. Mitt mål är nu att orka jobba till pension med det här jobbet som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Mm.
Det som den här regeringen inte ännu har tagit upp, som Hilka nämnde en gång, så det var ordet eutanasi, och det ska inte den här diskussionen handla om överhuvudtaget, men jag vill bara inflika att jag har märkt att väldigt unga människor också talar om det nu som någon sorts räddning från en ålderdom som ändå är hemsk.
Och det är alldeles förfärligt att där blandar man i saker som inte hör ihop. Att vi kan diskutera palliativvård, terminalvård och eutanasi som en helhet. Och sen det här äldrevården. Mm. Att om en människa ser som ett alternativ i sin framtid att ta livet av sig självt bara för det att man åldras. Så det är en synd som skriker till himmelen. Så får det inte vara. Och de här två saker hör absolut inte ihop. Men som sagt, jag känner många äldre som har en dödsapotek och som har frågat mig, kan jag hjälpa till om de inte själv orkar och kan svälja sin sista smoothie? Och det är vedervärdigt. Mm.
Vad tänker ni andra om det här? Leif, Lefa?
Jag vet inte riktigt vad jag tänker. Mm. Det är ett faktum. Mm.
Men för dig är åldrandet inte en sån skräck att du går och Hilka skakar i alla fall på huvudet.
Vi skulle inte sitta här om vi skulle vara rädda för åldern. Nej.
Alltså jag fyller 70 nästa år. Jag tycker att jag är bra skick, jag är pigg. Jag har massor med idéer som jag vill förverkliga och göra grejer. Och vi hade roligt tillsammans med Gita. Så. Mm. Nej, jag är glad varje dag. Jag stiger upp och pussar henne. God morgon, nu ska vi upp.
Margita, du har en ledig dag idag. Som du beslöt att komma hit till marknaden och diskutera här med oss. Berätta om din dag imorgon. Är du på jobb imorgon?
Nej, jag är faktiskt ledig också imorgon.
Och sen?
Men det där ledig söndag, så jag måndag jobbar jag igen. Kvällstur.
Och då åker du runt. Du har x antal ställen du besöker.
Jo, det vet jag när jag kommer och får. Kollar min telefon och ser mina adresser och mina uppgifter för den dagen. Och sen kan det komma överraskningar under arbetsdagens gång. Men ännu det jag tänkt ännu inflika till det här rädslan för åldrande, så det tycker jag det är hemskt. Man får inte alltså smärtlindring och ångestlindring, och det finns ju jättemycket sådana här saker i alla fall som jag tänker att man behöver ju inte vara rädd.
Man behöver inte vara rädd för att bli gammal.
Nej.
Tack så mycket för att ni kom hit. Vi ska avsluta här och det där från Ekenäs marknad. Och Leffa och Gita kanske går promenera lite runt marknaden. Så Gita har suttit här och följt med diskussionen igen i sin rullstol här bakom oss och sett glad ut faktiskt hela tiden.
Hon är glad.
Det var roligt, roligt att se. En ny debatt på måndag och då så, ja, då är det de äldres råd som sammanträder. Det passar ju lämpligt.